Du lyssnar på OBS i P1.
Det har blivit dags för sommaruppehåll för radioessäerna från OBS 2025. Men misströsta inte. Som vanligt kommer vi att fylla på med en riktigt bra lyssning ur arkivet i appen Sveriges Radio Play eller på adressen sverigesradio.se/obs. Men i år vill jag, OBS-producent Olof Åkerlund, också bjuda på en liten tillbakablick. Vi började säsongen i vintras med serien vi kallade Psyket och samhället, där kulturredaktionens Mårten Antzén talade om sin faster Gunn som hade epilepsi och togs in på Umedalens mentalsjukhus där hon dog bara 15 år gammal. I ljuset av Umeås självbild och offentliga konst ställde han sig frågan om staden verkligen står på de utsattas sida.
Mentalsjukhuset stängdes i slutet av 80-talet, men jag minns den kusliga laddning som svävade över Umedalen, namnet och platsen. Det hade ingenting med Gunn att göra. Eftersom familjen inte talade om henne blev jag inte medveten om att hon funnits förrän långt senare. Men det var bland annat för att tvätta bort dårhusstämpeln som en skulpturpark började anläggas här på 90-talet. Idag står ett 40-tal permanenta skulpturer här. Några av internationella stjärnor som Louise Bourgeois, Anish Kapoor och Jaume Plensa. Men trots att samtidskonsten länge älskat att gräva i det förflutna, och gärna just där den står, så påminner bara något enstaka verk i parken uttryckligen om den vård som bedrevs här. Och inte ett enda om lobotomierna och deras offer. Det hade nog stått i strid med parkens syfte att i K-samhällets anda öka områdets attraktivitet för barnfamiljer och företag. Kanske människor som lider av schizofreni och som utgjorde majoriteten av dem som lobotomerades här inte en tillräckligt röststark eller politiskt intressant grupp för att motivera ett minnesmärke. Det skiljer dem visserligen inte från Vipeholmsanstaltens så kallat sinnesslöa patienter som har tillägnats såväl en uppmärksammad gobeläng av Ann Böttcher som en minnessten på Norra kyrkogården i Lund. Var resan stormig, hur skön är hamnen, står det på den.
Serien Psyket och samhället fortsatte med att Maria Küchen reflekterade över psykos, normalitetens oklara gränser och det höga priset för verklig originalitet, med Carl Fredrik Hill som exempel. Medan Ulf Karl-Olof Nilsson synade beläggen för att psykisk sjukdom och kreativitet hör ihop. Och Mona Masri utforskade depressionen, en dementor som suger ut all livskraft. Det har snart gått 80 år sedan andra världskriget tog slut och vi återutsände vår serie Poesi efter Auschwitz innan författaren Karin Brygger på Förintelsens minnesdag den 27 januari berättade om Litauen och den omöjliga nödvändigheten i att minnas.
Den dubbla känslan av tacksamhet för försöken och raseriet över deras givna misslyckanden infinner sig åter på Demokraternas torg, där jag igen står och begrundar de ovetande, omgivande femvåningshusen. Den som går förbi här kommer inte att få veta att morgonen 28 oktober 1941 fördes alla judar i Kaunas ghetto hit, nästan 30 000 människor. Selektionen började klockan 9. Dagen därpå marscherades 9 200 barn, kvinnor och män som fått gå till vänster till Kaunas nionde fort, där de sköts till döds innan mörkret föll. Det var det enskilt största massmordet under förintelsen i Litauen. Vid fortet finns museum och monument, installationer vars små klockor klagar i vinden. Men på Demokraternas torg finns bara regnet, himlens gråt. De tunga vattendropparna slår hål i de grumliga pölarna. Torget är ett lerigt, fattigt bevis på att de döda inte har en chans mot de levande. Och därmed också på att vi, som faktiskt lever, för alltid står inför den hopplösa övningen att trots det se dem. Ge dem en smula av berättelsen om en framtid som togs ifrån dem. Men hur?
I maj var det 80 år sedan Tysklands kapitulation 1945, och vi återkom till de två världskrigens avtryck, denna gång i romankonsten, där Anatolin talade om 30-talets författare och likheterna med vår tid. Mattias Hagberg funderade över hur amerikanska, numera klassiska romaner utforskade traumat efter andra världskriget, med hjälp av humor och absurditet. Och Christoffer Leandor talade om sin översättning av Céline's länge förlorade roman Krig, och Karin Nyqvist om en verklig klassiker som fyllde 100 den 14 maj.
Och det är väl just i det att vara människa i världen bland andra människor som jag och Clarissa, och för den delen Virginia Woolf, möts och är lika varann. Upptagna med vardagens små planer, fasta i oss själva och våra sinnens och tankars begränsningar medan livet pågår och pågår. Och plötsligt slår oss med sin storslagenhet, skönhet och korthet i varats utsträckta ögonblick. Och alla har vi väl våra egna varianter av Sally Seatons kyssar där någonstans längst inne. Minnen som vi vårdar och som kommer att försvinna med oss. En av litteraturens främsta egenskaper är att den får oss att känna igen människor vi aldrig mött. Jag känner igen Clarissa Dalloway, trots att hon är 100 år äldre än jag och bara ett stycke text, en uppfinning. För någonstans är det ju ändå så att Clarissa Dalloway, ja det är ju jag. Och du.
Mrs. Dalloway alltså, i hög grad präglad av första världskriget. Andra världskriget slutade som bekant inte med Tysklands kapitulation. Atombomberna över Hiroshima och Nagasaki har ofta beskrivits som det som krävdes för att definitivt avsluta kriget. Ett nödvändigt ont. Det var en av de föreställningar som Don Jönsson ville korrigera i sin långesä om atomåldern.
I detta risksamhälle måste till slut också kärnteknologin banaliseras och kläs i termer av säkerhet. Det talas om kärnvapen som ett skyddande paraply. Om kärnenergin som en trygghet i en osäker och föränderlig omvärld. Hiroshima känns mycket avlägset.
Tu n'as rien vu à Hiroshima, rien.
J'ai tout vu, tout. Ainsi, l'hôpital, je l'ai vu. J'en suis sûr.
Att besöka staden idag ger upphov till en märklig svindelkänsla. 80 år efter bomben sjuder staden av liv som vilken modern metropol som helst. De hypersnabba Shinkansen-tågen anländer och avgår på sekunden på den centrala järnvägsterminalen. Nästan som om inget hänt. Men det har det. Det har det, verkligen. Under ytan ömmar fortfarande traumat. Men med sin ärmvävnad av monument och museala artefakter. All denna rekvisita i en minneskultur som hoppas läka det som inte går att läka. Kanske är det det han menar. Den japanske mannen i Alain Renés film Hiroshima, min älskade. När han säger till sin franska älskarinna att hon aldrig har sett något i Hiroshima. För det som skett går inte att se. Med varje gest som återkallar minnet följer en som hjälper till att utplåna det. I filmen är den franska kvinnan själv på flykt undan ett krigstrauma. Hennes första kärlek var en tysk ockupationssoldat. Och minnet av hur hon blev vittne till hans död för en anonym kula från en motståndsman är, förstår man, det hon nu på ett bakvänt sätt försöker bearbeta genom att vara med och spela in en fredsfilm, som det kallas, i Hiroshima. Men traumat, visade sig, går inte att förtränga. Det finns kvar. Precis som atomvintern finns kvar. Som en iskall, omedveten rysning under kärnvapenparaplyet.
Långesärn är, som framgår av namnet, ett längre format på cirka 45 minuter. Och detta var vår 18:e långesä sedan den första 2019. Har du missat någon är sommaren ett utmärkt tillfälle att åtgärda det. Följ OBS i appen Sveriges Radio Play eller skriv in OBS långesär i valfri sökmotor. Våren 2025 var annars en säsong full av serier. Vi vände ut och in på kritikens såväl som plastens roll i samhället. Vi utforskade evighet och apokalyps. Och i serien Tygets tyngd gick vi in i den vävda klädnadens existentiella och kulturhistoriska aspekter. Vi återutsände serien Muserna skriver tillbaka, där vi letade efter den egna rösten hos dem som besjungits. Och under vignetten Ska man älska eller hata döden? Sades många kloka saker till ändlighetens försvar. Men Elisabeth Hjort anmälde avvikande åsikt.
För det är något med döden som snarare får det att brinna bakom ögonen än att klokt nicka i takt med historiens vise män. Döden är ju en våldsverkare. Döden är ett rån och en skymf mot allt levande. Varför all denna kärlek, spirande omsorg, innerliga närhet till det som ändå ska ryckas bort? Det verkar inte riktigt klokt. Stjärnhimlen eller havet eller linjerna i den älskades ansikte blir väl inte vackrare för att döden finns. Min väns far är mycket sjuk. Jag möter henne under striderna om vårdbehoven i sorgearbetet som redan pågår. Frustrationen över att alla insatser riktas mot kroppens behov fast själen fortfarande har sin längtan. Döendets brutalitet och skuggan av det förestående. Sedan kommer döden och med den sorgen som ingen egentligen kan förbereda sig på. En utomstående måste träda mycket försiktigt runt detta tomrum. Av respekt för kärleken och för det oersättliga ljus som försvunnit. Att citera någon av dödens alla försvarare vore hemskt. Om inte ett enda av de stora tänkarnas råd fungerar i situationen, vad har de då för legitimitet?
Även när det inte är uttalat så förblir förstås döden ett återkommande tema i radioessäerna. Det är ju i skuggan av dess oförutsägbara lie som all mänsklig verksamhet utspelar sig. Den första säsongen 2025 innefattade essäer om stigar, ugglor, kvinnlig vänskap, malagassisk poesi och forensisk antropologi. Men den jag främst kommer att minnas skrevs av en man som inte längre är med oss. Kåre Moberg hade i OBS redan försökt förstå sitt liv som en ung människa med obotlig cancer genom Solveig Belles romansvit om uträkning av omfång. Bland det sista han gjorde innan han avled i april var att färdigställa ännu en essä där han fortsatte utforska sitt tillstånd i ljuset av kulturhistoriens labyrinter. Ni kan ta del av djuplodande essäer ur arkivet i appen Sveriges Radio Play under sommaren. Och i september är vi tillbaka med nya essäer. Men nu avslutar vi detta inslag med slutorden i Kåre Mobergs essä, inlästa av skådespelaren Erik Borgeke.
Många allvarliga sjukdomsförlopp påminner dock mer om Odysseus irrfärder, där en förargad gud kastar ut inte bara patienten utan också dennes ofrivilliga medresenärer på en färd mellan hopp och förtvivlan, med ständiga kursändringar och nya val, medan tidshorisonten krymper allt hastigare, samtidigt som den önskade destinationen, tillfrisknandet, känns allt mer avlägsen. Denna maze är en irrgång med oändliga förgreningar och återvändsgränder. Med mitt dåliga lokalsinne och min förmåga att ständigt villa bort mig önskar jag naturligtvis ett sjukdomsförlopp mer likt labyrintens odelade och förutbestämda stig. De stenar som ligger utlagda för att visa vägen plockar jag dumt nog på mig, vilket tynger ner mig och gör min färd allt mer mödosam. I de stunder som jag känner mig som mest vilsen tänker jag på ett ord som min dotter lärde mig. Någonstans. Det var naturligtvis en felsägning, men jag älskar ordet som hon skapade. Det fokuserar både på tid och rum. Var man än är, vilse på irrfärder eller tryggt vandrande längs en utstakad stig, så är man någonstans. På en bestämd plats. Någon gång. På en bestämd tidpunkt. Oavsett om medresenärerna är frivilliga eller ofrivilliga. Och om du har fickorna fulla med sten. Eller med hopp. Så är du. Hur vilse eller förlorad du än är. Någonstans.